I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen. I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Hej och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Nej, men så kan vi inte börja. Vi ska prata lite innan den här gingen går igång, Mattias. Aha. Det kommer de säga alldeles strax, men det här är ett litet försnack eftersom vi är specialavsnitt, eller vad fan ska man säga. Hela livet är ju lite special just nu.
Ja, så är det ju.
Ja. Ditt skägg är längre än någonsin och faktiskt börjar det här jävla hemmasittandet göra att magen börjar växa på mig.
Ja.
Det känns sådär. Men vi har ju löst detta idag eftersom vi ligger ju oftast med ett par veckors... Men ibland har vi en rolig gäst som vi får chans att spela in ett extra avsnitt med. Eller ibland har folk tid en annan tid när vi ska sända sådär. Så att vi har ju spelat in några avsnitt som vi kommer kunna släppa och blanda upp med lite dagsaktuella coronaavsnitt. Så du kan vara i sommarstugan när jag kan vara här och vad det är.
Ja, men lite så är det. Och också att vi vill ju så gärna få in. Vi vill ju också vara aktuella. Vi vill ju följa utvecklingen. Både med hur börsen går och hur det ser ut ekonomiskt och med bostäder. Så vi kommer ju... hoppa in coronaavsnitt och det gör ju att vi har några avsnitt som helt enkelt kommer att låtsas, eller så här, låtsas. Vi kommer inte prata om corona idag, utan vi kommer att gå på andra saker. Så att,
idag blir det helt andra saker, ja.
Ja.
Så det kan man väl ta, om man tittar, om det skulle sägas något avsnitt sen så här, det var ju konstigt med tanke på hur, att vi är i lockdown och sådana saker, att de inte tar upp det. Då beror det helt enkelt på att vi var inte det. Då var det fortfarande fullt upp med att tänka om det ska vara Vasalopp eller inte, liksom.
Ja, men precis, och därför så la vi ju bland annat
in... den största problemet.
Exakt, och då la vi ju in Arturo som har gått, som jag verkligen kan rekommendera avsnittet. Och som det var här nu i tisdag så hade vi Per Schlingmann också, jädrigt intressant om just corona. Och vi kommer fortsätta hålla oss aktuella, vilket gör att det kommer vara några avsnitt här nu då, som, där vi inte pratar om corona, helt enkelt.
Just det, idag är vi till exempel inte... corona, men vi är jädrigt bra. Vi ska nämligen prata, det vet ni ju att det är Mikael Dahlén som vi gjorde en intervju med för ett tag sedan här, som vi ska sända, jädrigt spännande ekonomiprofessorn. Men det ska vi drar igång den här gingen och sen så kommer programmet som vanligt. Jag ska bara, innan vi gör det också, göra en liten shout-out till våran sponsor. Vi har ju ett samarbete med Saveland nu för tiden, eller hur, Mattias?
Ja, men precis. Saveland. Det är lätt att tro att det är sparland, men det är sparlån.
Som Disneyland. Nej, det är Saveland. Precis. Det är ju ett spännande, det är ett fintechbolag som, alltså både en investerings- och en faktureringsplattform, och det alltså ger möjligheter för privatpersoner att börja spara i krediter. Ett relativt nytt sätt att spara, liksom inte bara ha pengar på sparkontot och sen så låna banken ut dem som krediter, utan att man själv kan låna ut dem som krediter. Det är en ganska ny grej, funnits sedan 2014 och sådär.
Mm. Så, ja, det är otroligt spännande.
Då kan man gå in på saveland.se.
Ja.
Och man kan också ställa frågor om man vill, för vi ska ju undersöka dem nu under våren här och ha vårt samarbete. Så har man några frågor man vill ställa om hur det funkar eller liksom vill ställa dem åt väggen, så vart skickar man en fråga då, Mattias?
Ja, men då skickar man den till charlieochmattias@gmail.com.
Nu är det dags att dra igång.
Och det som jag vill bara tillägga här nu, att nu ska vi ändå få bara bli och höra lite grann om lycka, och det tror jag vi behöver i dessa tider. Så att vi säger varmt välkomna till Mikael Dahlén.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie Söderberg, Mattias Andersson och kvällens, höll jag på att säga, det beror på när ni lyssnar, gäst Mikael Dahlén.
God kväll!
Vi har åter fått tillbaka professorn.
Professorn är här.
Ja. Äntligen.
Alltid, ja. Alltid lika härligt.
Jag räknar dagarna mellan besöken.
Mm. Ja. Mm. Nej, det gör inte jag, men jag blir på jävligt gott humör när jag på morgonen, eller oftast är det kvällen innan. För det har gått, först är det 2 veckor innan, för då pratar Charlie och jag ihop oss och gör lite research och kollar och grejer lite. Och då blir man påmind om att du ska komma. Men sen på morgonen när jag ska iväg och så vet jag att du är gäst, då blir det, det är någonting som händer. Det är någonting sådär, det är något magiskt över dig, Mikael.
Det kokar in ruset.
Mm. Ja.
Den här känslan innan du faktiskt
tillskansar
dig kokainet. Ruset är som störst. Om man en gång tar i kokain så kommer häran efter ruset vara som störst precis innan.
Mm.
Det, jag vet att det står det i, jag tror att det är Casino Royale, en sån James Bond-bok, att James Bonds favorit martini var den smaken han hade i munnen innan han drack dagens första martini.
Ja.
Ja, men det är något med det. Ja.
Glass är som godast innan man smakar på den. Vad har du för siktdjup i din kalender? När du säger så här, alltså, hur lång tid framåt har du koll på? Vet du nu vad som händer imorgon till exempel? Eller, veckan ut?
Jag vet nog månaden.
Oj, du ska inte börja titta i din kalender på den kommande månaden. Och du ska ändå få...
Man har ju allting i dator eller telefon. Så att, nej, jag skulle inte kunna pricka ut nämsta månaden. Men jag har ganska bra koll på en månad ungefär. Jag vet lite, framförallt vad som händer, det roliga som händer. Det vill säga oftast på helgerna.
Just det.
Så vet jag att den helgen ska vi bort dit. Eller då ska vi gå och käka.
Jag håller med dig om att man väldigt fort.
Överraskningar är... Nej, det är inte min grej.
Nej. Men jag håller med mig att det har gått fort, den här grejen med mobilen.
Du ser mig pilmoniska leende nu.
Ja,
jag kommer aldrig bli hitbjuden igen, för du vet, det här kan inte leda till något bra.
Nej, det här kan inte leda till något bra.
Ja. Jo, men du blir väl glad när du blir över. Jag dök ju upp, fan, i Belgien dök jag ju bara upp på en utservering för att överraska dig. Du vart ju jätteglad.
Ja, det vart jag. Men hade jag vetat, jag vart jätteglad när överraskningen hände. Men hade jag vetat innan att det kommer ske en överraskning.
Aha, då
hade
du vet
jag,
att du
då jag stålsatt mig lite. Hade jag gått så här och bara tänkt, vad fan ska vad är det för just skit det. Som ska hända nu? Medan när det blev en överraskning så var ju det jätteroligt att Charlie dök upp på en jävla restaurang i Brygge i Belgien utan att jag hade en aning om det.
Brygge är fint.
Mm, ja, det är fint.
Ska man bli överraskad fint. Någonstans får det gärna vara i Brygge.
Ja, och vet du varför jag ska tala om att jag är glad också idag? Vad bara det vill komma till?
Mm.
Därför att vi ska ju ha julfest med podden ikväll.
Idag är det julfest.
Fast det skulle ju ha skett för flera månader
sedan. Jag kände att jag hade väldigt dålig koll på kalendern.
Ja, normalt sett har man ju julfest före jul.
Ja.
Men det här är inte första året vi har julfesten.
Vi bestämmer alltid att vi ska ha, eller alltid, det har ju pågått i 3 år. Så att, har vi sagt att vi måste ha julfest. Och så tar vi med oss vår eminente polare Oscar som klipper vår fina podd.
Mm.
Och så har vi julfest, vi tre. Jättetrevligt har vi. Men så blev inte den av innan jul, helt enkelt. Så då har vi skjutit på den.
Du var förkyld.
Ja, det var något som pågick. Mm. Och då så bestämde jag att vi får ta den sen. Men så ska man få ihop det där och så. Mm. Så, då, ja, så nu ska vi ha julfest. Nu det är lite månader för sent. Men...
Steambuns och långkok ikväll.
Mm. Mm. Det ska bli fint.
Det blir fina fiskar.
Var vankas det någonstans?
Det vankas... det vankas Nook. Heter restaurangen.
N-O-O-K.
På Åsegatan. Vi kan lika gärna shout out där. Vi har ju också haft ägaren av Nook också vinsommelier här i podden. Vi har pratat viner om hur dyra viner ska man ha. Blir de bättre om de blir dyra också där. Kan man spåra tillbaka viner? Och titta på någon, någonstans runt avsnitt typ innan 100 eller något sånt där.
Nu killisade du, va?
Ja, det gjorde jag. Men vi måste smask på ämnet. Och då var det så att vi gjorde ett avsnitt med Jan Bolmesson för inte så länge sedan. Vi pratade lite grann om pengar och lycka.
Ja.
Blir man lyckligare av pengar? Mm. Och sen så insåg vi att man behöver ha en professorvinkel på det här. Det var många som uppskattade det där och vi har fått mycket feedback på det avsnittet.
Ja, det var kul.
Det var jättekul.
Tänk om de kunde skriva en bok på ämnet lycka.
Nu har ni letat land och rike. Ja. Finns det någon professor någonstans som skulle?
Vi hörde som möjligen kan ha skrivit en bok.
Men han funderar fortfarande. Han har inte svarat än.
Nej, och sen var det han Mårten Schultz då. Men så kom vi på att han skriver bara saker om lagen. Och
sen den norska professorn, professor Drövels. Men han var tydligen försvunnen ut i skogen någonstans. Så vi tog dig.
Så vi tog professor Dahlén.
Har du möjligtvis skrivit någon bok om lycka?
Jag har skrivit en liten bok om lycka.
Som är ganska ny, va?
En liten bok om lycka.
En liten bok om lycka. Hur liten är den?
Bra fråga. Jag har inte mätt, vilket jag kommit på mig själv med att jag borde göra och kommer göra ikväll. Mm. Men om jag visar, det här blir ju väldigt bra poddradio. Mm. Mellan tummarna och pekfingrarna så är den sådär stor.
Lite som ett CD-konvolut.
Ser det, jag skulle säga lite som en pocket, en klassisk.
Lite som CD-konvoluten såg ut från början. Ni får säga hur många centimeter det är, för jag har inte minsta uns till händighet och hantverkare.
12 gånger 18.
12 gånger 18 kanske.
Men kommer ni ihåg hur CD-konvoluten såg ut från början? När en CD i ljuset av att musik är samma sak som LP, en long play, en stor platta, så kändes CD som någonting som folk inte vill betala så mycket för det är ju så litet. Det här är ju bara
mindre
lite
än en singel liksom.
Ja, då gjorde de faktiskt, kommer ni ihåg det, då gjorde de CD-konvoluten större än de sedermera blev, som ju egentligen bara blev en fyrkant som omvar precis.
Sedermera.
Ja, så då gjorde de dem större och bara tom luft i det där. Mm. För att det skulle vara det där. Unga människor, kan ni googla? Kanske finns svartvita bilder
så har
på.
Du inte så tänkt på din bok. Jag gör bara breda jävla marginaler och bara fyller med luft som man ska vara beredd att betala. Utan du har tryckt in allt om lycka i en liten bok. Liksom. Den är kompakt.
Och kanske är det så lite till och med. I det lilla formatet så är det fortfarande en väldig massa luft.
Nej, men så kan jag väl inte säga. Du har väl varit i lyckoämnet mer eller mindre liksom, och nosat och forskat hela livet, va?
Ja, men jag har ju det. Och det finns ju en förväntan på, inte minst och explicit uttryckt från mitt förlag, att jag borde göra den stora uppgörelsen med skriva den stora boken om lycka. Jag har gjort föreställning på Dramaten om lycka. Gjorde ju en egen liten stand-up-variant av det något år innan och skrivit mycket om och så. Men själv brottas med det faktum att jag känner att jag har så mycket kvar att lära. Att det vore för tidigt och svårt att skriva en stor bok om lycka. Så därför, som en liten blinkning till förlaget och för min egen del också, så väldigt konkret så vill jag uttrycka att det här är en liten bok om lycka. Mm. Det är inte alla svar och du har inte nyckeln till att bli för evigt lycklig genom att läsa den här boken. Men det finns lite godbitar där. Ett helt gäng små tips som faktiskt kan lätta upp idag och imorgon och dagen efter det.
Så man kan förhålla sig till den här boken som förordet till den stora boken om lycka som kanske kommer någon gång längre fram.
Trailern.
Ja, precis. Ja. Vad är ditt förhållande till ordet lycka? Bara liksom begreppet lycka. Innan vi kommer in till vad man gör med det. Så här, vad är lycka? Hur ska vi definiera lycka? För jag tror att det kan definieras lite olika. Om vi ska prata om något nu en stund så är det väl bra att vi listar ut. Vad är det egentligen vi pratar om?
Vi ska fördriva tiden lite. Mitt förhållande är problematiskt. Det är därför jag överhuvudtaget ägnat mig så mycket åt lycka. För att jag själv har haft så svårt att få grepp om det. Mm. Och därför har jag angripit det på en väldig massa olika sätt.
Men hur definierar man lycka?
Ja, det finns så många olika sätt att göra det på och vi bör definiera det på olika sätt och inse att lycka kan ta sig många olika uttryck. Problemet är att vi tänker ganska snabbt och lite för ofta att lycka är den här fantastiska känslan när allt faller på plats. Och den känslan får vi ju erfara ibland med någon fantastisk människa vi träffar och vi delar våra liv med. När vi får möjlighet att ägna oss åt något i livet som känns helt rätt. Vi startar ett företag, vi blir befordrade någonstans, vi pluggar någonting eller vad det än är. De här stora, det går ofta att sätta ordet stor framför, de här stora tillfällena i livet när allt faller på plats. Det är ju en väldigt stark känsla av lycka som vi väldigt snabbt tänker borde vara den känsla av lycka vi ska känna i alla sammanhang. Mm. Och då blir det väldigt jobbigt och frustrerande, för det är ju undantagen.
Då är det en lång resa fram till ett eventuellt lyckoögonblick.
Ja.
Jag hörde någon som beskrev lycka på det mest deprimerande sättet jag någonsin har hört. Som beskrev lycka som lycka är den känslan du tänker att du hade när du tittar tillbaka på ditt liv till perioder som har varit tidigare. Det vill säga när barnen var små, när man har större barn, då tittar man tillbaka till de här små så tänker man, då var jag lycklig. Men det var inget man upplevde då. Då var man bara fullt upp med blöjor och skit och att det var liksom februari var fullt med förkylningar. Och den första tiden i ett förhållande, liksom, när förhållandet är slut och man tittar tillbaka, då ser man då var det lyckligt, då var det bra. Entreprenörskapet, de där första åren när vi satt i en källare och jobbade hela nätterna. Det är ingen som är lycklig när det pågår. Men sen när man har en extern vd och tycker det är tråkigt, då tittar man tillbaka och säger, men då var vi lyckliga.
Ja, men precis,
men mest deprimerad att man aldrig upplever lycka. Lycka är liksom något man i efterhand, en efterkonstruktion. Jag säger inte att detta är sant, jag bara säger att det ringade rätt i mig och jag hoppas att det är fel, för det är jävla deprimerad. Det betyder att jag aldrig kommer uppleva lycka liksom.
Ja, och då landar jag i att det är så, men det behöver inte vara deprimerande. Som gäller väldigt mycket i livet kan vi inte alltid påverka faktum här och nu, men vi kan påverka vår inställning till detta faktum. Och det gäller i högsta grad den märkliga kronologin i lycka. Du kan frustreras över att du inte njöt i fulla drag av den lycka som faktiskt fanns förr. När du hade jämnt skägg att bara hålla koll på ringmuskeln för de första 3 månaderna, så får du inte släppa väder i ett förhållande.
Mm.
Och så kan du inte njuta i fulla drag. Så. Men det är så, det finns projicera här nu.
Ja, för jag tänkte säga att det kan också vara tvärtom det, för att när du släpper väder, när man är nykär, så kan man till och med säga så här, vad gulligt det är när du fiser, älskling.
Det har du rätt i, man kommer ju undan med helt andra saker
också, när, men det är ju liksom
när ens partner är nyförälskad.
På tal om konstiga inställningar är det så här roligt, tycker jag. En av mina bästa kompisars gamla pappa, en gubbe, en norrlänning, han myntade begreppet all lycka utan sprit är konstlad lycka.
Det var väl en ännu hemskare.
Det var väl lite konstigt.
Är det rena tankekonstruktioner? Ja.
Ja, du märker att vi har ju
skitnödighet.
Vi har ju också någon konstig relation till lycka här. Men då hör jag ju så här, nummer ett då, så här, vi vill egentligen inte prata om hur lyckliga vi är, eller hur man blir lycklig, utan det hör att egentligen borde prata är, hur upplever man lycka? För det är väl lite som rikedom eller trygghet, liksom. Tricket är ju inte hur trygg man är, utan hur trygg man känner sig, eller hur rik man känner sig, eller lycklig man känner sig. Är det en bra begränsning?
Och hur flummig ska man bli? Men det häftiga är att det mest konkreta också är det mest flummiga. Det är ju väldigt tydligt i fysik. När det handlar om astrofysik och vi börjar prata om exoplaneter som vann Nobelpris senast i fysik, om att det finns tvillingjordar i andra planetsystem, solsystem och så vidare, så blir det väldigt abstrakt och flummigt och en vet inte riktigt, men det är väldigt avancerad matematik bakom att inte veta säkert. Då går vi ner på kvantfysik där det ska finnas tvillingpartiklar, så om du puttar på en tvillingpartikel här, skulle det kunna innebära att en tvillingpartikel i Mosambik, eller för den delen på den här exoplaneten i andra systemet, puttas på precis samma sätt. Det är ju superflummigt, men det är väldigt avancerad matematik bakom.
Mm.
Och samma sak är det, nu kanske det låter högtravande, samma sak är det med min forskning, när det är så vansinnigt komplicerad matematiskt att det verkar flummigt.
Bästa
inställningen. Det är så för det. Ja, det där var fan bra.
Ska han ha kvar sina anslag lite? Han sitter ju bara där och flummar. Nej, det är sånt feeling. Jag är så jävla konkret, så ni förstår inte ens.
Vi andra har bara inte kommit dit.
Men det är fascinerande, för det har hänt väldigt mycket, händer väldigt mycket just nu i forskningen kring tid. Vad tid egentligen är för någonting. Det går fortfarande inte riktigt sätta fingret på. Är tid det som kallas för entropi? Det är skillnaden mellan ordning och kaos. Är tid sönderfall, som vi märker det på oss själva? Tiden har inte varit snäll mot dig, eller mera snäll, ser man rent fysiologiskt. Är tid ett landskap, diskuterar man. Det är omöjligt att testa och veta än så länge. Men är det så att tid egentligen är en ren dimension som du skulle kunna röra dig framåt, bakåt, uppåt och neråt, precis som de 3 dimensioner vi rör oss i? Vi har bara inte förstått hur man gör. Det vet vi inte heller säkert. Och nu finns ett forskningsfält, psykofysik, som handlar om att psykologi och fysik samverkar. Så tid är någonting du konstruerar. Mm. Till stor del psykologiskt. Och inom den forskningen har man grävt i det här med nuet. som ju verkar jättekonkret men är jätteflummigt. För din definition av nuet är inte samma som min definition. Och en sån enkel fråga som hur långt är nuet? Hur långt är nuet? Just nu är nu, det är vi alla överens om.
Mm.
Nu då? Är vi samma nu eller har vi lämnat det?
Mm.
Du kanske är kvar i samma nu, jag har bytt nu. Det där har du forskat så grävt som. Och till syvende och sist handlar det om att helt enkelt fråga folk som jag gjorde. Nu är nu, är det fortfarande nu? Och så jämför när folk slutar säga att det är nu och när de börjar. Och funnit att majoriteten stannar kvar i ett och samma nu i bara några få sekunder. Fyra stycken. Gamla Magnus Uggla-låten, går ni? Mm. Fyra sekunder, underbart, är kort. Det finns så mycket visdom i den mannen, Magnus Uggla. Men i alla fall, nuet är kort. Och det låter ju hemskt och frustrerande, precis som hela brottningsmatchen med mindfulness är ganska hemskt och frustrerande. Vi vet att vi borde leva mer i nuet, värdesätta och vara riktigt närvarande. Och så blir vi alla frustrerade över att det är så jäkla svårt. Och hur många böcker och retreats vi än konsumerar så lyckas vi inte riktigt. Och då tycker jag det är ganska befriande. Ta det förhållningssättet till det faktum att nuet är kort. Att det går inte att stanna så länge i det. Det är kanske rent av bara fyra sekunder för de flesta av oss. Om vi tänker så är det ganska befriande också, tycker jag, att inte försöka trycka in all denna lycka vi vill uppleva i nuet. Där får ni, när ni hör av er till en ekonomiprofessor som tänker att det är skitdålig ekonomi i att försöka trycka in lyckan i de där fyra sekunderna, när det finns så väldigt, väldigt mycket mera tid framför och bakom de fyra sekunderna. Och om vi då tänker att lycka är som ett landskap, att tid är som ett landskap, borde vi kunna placera lyckan i det landskapet också. Precis som du väljer var du vill bo någonstans, hur du vill pendla, så kan du placera lyckan så. Och efter den här väldigt långa utläggningen så vill jag komma till att lyckan är inte nödvändigtvis mindre verklig i dåtiden, när den inte är i nuet längre. Och det går att få in så mycket mera av den då. Så det förhållande där du då knep igen ringmuskeln ordentligt kan du njuta av mycket mera efter de här tre månaderna, ett helt gäng fyra sekunders chok som passerat. Du kan bokstavligt talat gå tillbaka och rent av se saker som du inte såg då. För de sakerna har kanske inte ens bokstavligt med väldigt matematisk komplikation försvunnit. De grejerna finns där. Du såg dem inte då, men du kan gå tillbaka.
Så du säger att i lyckans ekonomi så kan man liksom använda matlådemodellen. Att jag kan lagra lycka i plastlådor i tidens kylskåp och sen så gå och äta dem i efterhand.
Ja, det liksom är lättare att njuta lyckan i efterhand än när den händer. Det kan du frustreras över eller så kan du se det som något befriande och en tillgång.
Mm.
Och med det sagt så...
Det är alltså okej att vara nostalgisk, om det är så vi pratar.
Ja,
alltså,
nostalgiska människor...
Det är fint med nostalgi.
...är lyckligare än andra.
Mm.
Det finns en hel massa forskning på det. I den här boken jag skrivit så har jag bara försökt prickskjuta de områdena där vi som lyckoforskare är överens och helt säkra. Så vansinnigt många år har inte forskat som lycka än. Det finns massa kvar. Men det finns några områden där det är helt säkert medelst en massa studier att så här är det. Och nostalgi är en sån sak. Istället för att tänka en nostalgisk äkel, den personen har inget kul på gång och kommer.
Nej, han tänker aldrig framåt, han bara tänker bakåt.
Den personen är lite skamfullt att vara nostalgisk. Det är lite gubbigt. Ska vi sitta här och prata om hur det var på den gamla goda tiden?
Ja.
Det är liksom for Yorkshiremen liksom.
Ja, men två aspekter. Det ena är då att faktiskt du blir lyckligare när du tänker tillbaka, för du upptäcker hur mycket av det som du inte hann njuta av tidigare. Du är inte lika stressad eller inte lika många distraktioner, så du kan extrahera mera av lyckan som hela tiden fanns där men som du ser först nu. Så det är bra. Det är totalt ovedersägligt. Det finns massa studier på det. Så det kan du träna upp, att bara gå tillbaka och njuta lite i den lyckliga barndomen du har nu men inte då. Det härliga förhållanden du har nu men inte då. Och så vidare. En annan aspekt är att nostalgiska människor, tror det eller ej, är lite mer optimistiska.
Mm. Det vill säga om framtiden placerar de lycka som... Ja.
Därför att de har ju ett facit som visar att det gick ju bra förut Jag har ju lyckats simma solkav.
Så roligt vi hade när vi åkte dit förra gången.
Det blir säkert lika kul.
Ja. Så det finns studier där man ber människor först att tänka tillbaka på olika händelser.
Mm.
Och sen har man gjort både en variant där de får uppskatta hur det kommer bli nästa gång, det de står i begrepp att göra, deras förväntningar som stiger, men också sen följt upp deras prestationer och de presterar bättre. Så att vara nostalgisk är en god idé.
Ordet nostalgi is the new shit, alltså.
The new black.
Man trodde från början att nostalgi var en mental sjukdom, det är sant.
Mm-hmm.
Så bokstavligt trodde man att
det var
fel på,
ja, för det är lite
fult
att vara nostalgisk. Alltså, eller har det ju varit så här. Jag har fan varit
bakåtsträvare. Och... kulturell konversation i alla fall.
Nästan all psykologisk forskning grundar sig i fel som ska försöka lösas. Det är väldigt modernt att tänka psykologiskt att det kan finnas bra saker som vi kan främja. Och nostalgi är en typisk sån sak. Även lycka var från början en abnorm.
Men det sägs, jag vet inte om det var någon ekonomiprofessor som sa, men det har i alla fall sagts i den här podden tidigare att just det här att man, hur länge kan man njuta av någonting, alltså om man köper en ny lägenhet eller en ny bil eller någonting, att det är ungefär 3 månader, vill jag minnas att det var en siffra, som att i 3 månader så kommer du vara jätteglad över den där fina lägenheten och sätta så mycket värde på den.
Just det, det sen, var en ekonomiprofessor som skrev en bok om det för 10 år sedan, va? Mm.
Ja, det kanske också var, ja.
Det var en trevlig...
En trevlig
kille. Han hade rakat på sidorna, eller? Nej.
Det var en annan.
Det var han, den här andra den skumma andra. Jäkla typ som håller på att måla naglarna.
Ja, just det. Jo, men är det så? Alltså...
Ja.
Nu också. Det kanske är 3 månader som man njuter av den här bilen eller den här lägenheten.
Det
eller?
Är så. Det var ett svenskt fenomen först, trodde forskarna. Därför att det var en svensk professor som undersökte det på svenskar och fann att det var så. När jag bad människor igen uppskatta sin lycka. Och vissa var uppe på rosa moln. Ja, vad är speciellt med dem? Ja, det visade sig ingenting. Därför att när jag frågade dem igen några månader senare så var de tillbaka. Och när jag gjorde det på tusentals svenskar såg jag ett mönster. Att det verkar vara ett spann på uppemot 3 månader. Som du verkligen kan uppleva en abnorm lycka. Att du ligger över genomsnittet. Ja. Så
var det för mig nämligen. Alltså, med just lägenhet.
Ja.
När vi flyttade och gjorde en stor manöver. Och sen så bytte villa mot lägenhet. Och liksom flyttade till stan och sådär. Jag var så jävla lycklig över det. Och sen jag gick in genom dörren så hajade jag till varenda gång. Här bor jag. Liksom. Mm. Shit, vad coolt. Här i stan och fint. Och det var nog ungefär 3 månader som man låg över. Liksom. Jag är fortfarande jätteglad över det och tycker att jag tog ett rätt beslut. Och så där.
En av mina kompisar, Alexander Norén, skrev en bok för 100 år sedan om det här begreppet Hemnetknark. Hemnetknarkande, kommer du ihåg det?
Mm.
Så då började vi prata om det. Han och jag, och konstaterade att det går att få belägg för det även i besöksstatistiken på bostadssajter. Att människor som nyligen blivit med boende blir churn i den här statistiken, det vill säga de slutar besöka bostadssajterna. Men det tar bara några månader innan de är tillbaka på nätterna igen. Det här är inte för att de är miserabla med det boende de har, men de kan inte låta bli att vara lite nyfikna på. Och som kommer härnäst. Och det gäller då inte bara...
Men det kanske också är rent så här, shit, betalade jag för mycket? Yeah. Jag måste kolla om den ligger kvar. Håller det priserna? Jag kan bara tala för mig själv.
Ja, men det är också en aspekt. Det är en dålig idé
men att framåt jobba med då, men lycka då att veta så här nu. Att fan, vi har ju julfest ikväll. Eller att vi har, som jag sa för 3 månader sedan, så när vi bokade att vi skulle ha.
Mm.
Det är ju en viss lycka att gå och tänka på att fan, nästa vecka då. Alltså det kan ju väl göra en lycklig och veta
konkreta
att man har någonting.
Konkreta planer, så här att jag vet att jag ska åka
till Japan. Eller som för dig, du ska åka till Japan också, snart. Ja. Och det gör väl dig lycklig att veta det.
Skitbra idé. Det gäller svenskar, det gäller finnar, tyskar, holländare, engelsmän, amerikaner, japaner med flera. För i alla de länderna när jag varit gästprofessor har jag undersökt det här. Därför att jag fick svar på den första artikeln jag skrev om att lyckan är kortvarig och manifesterar sig ofta före upplevelsen.
Mm.
Vi tillskriver lyckan. Det vill säga att vi njuter mera innan det händer.
Mm.
Och de sa, men det där kanske är svenskt, ni är ett deppigt jäkla folk, så då har jag fått göra om det. Och därför har jag så väldigt många människor jag testat på i hela världen. Så det är ett universellt fenomen. Och därför har jag så mycket data att jag känner mig väldigt trygg med när jag säger Ja, vi lyckopikar. Den lyckligaste dagen på veckan är... Kolon, fyll i.
Fredag,
precis. Varför? Jo, därför att vi njuter av helgen innan den händer.
Ja.
Så fort den börjar hända så börjar vi redan dala. Lyckligaste dagen på semestern?
Första dagen.
Dag 17. Yes. Nej, det hade ju varit kul om det var. Nej, ja. Det är ju första dagen.
Ja.
Eller till och med tidningarna. Det finns amerikansk statistik.
Han har sån auktoritet. Han säger 17 och jag blir bara, yes.
Ja. Det här påminner jag. Har inte vi pratat i tidigare avsnitt om det här med siffror? Sätter man en siffra på något som blir sant?
Precis.
Ja. Okej, 17. Ja. Ja, då måste det vara så. Ja. Det kan inte vara falskt om det finns en siffra på det.
Mm.
Nej, men så är det. Och det kan ju förklara det fenomen som jag har grävt i att... folk i takt med att det börjar, det här låter ju jättefrämmande nu, för nu bokar ju alla resor online. Det är inte så länge sedan, det är inte så många år sedan när jag skrev den här boken, då var det ett ganska nytt fenomen att man inte längre gick till, minns ni det? Mm. Man gick till en resebyrå.
De låg på rad på, i Stockholm låg de på rad på
Sveavägen.
Man tog en kölapp så satte man sig ner med en, vad det nu heter, resemäklare, reserådgivare som satt på andra sidan.
Nej, det gjorde man inte. Först gick man in till alla och hämtade broschyrerna, katalogerna, så, och så gick man hem och sen gick man tillbaka när man hade ringat in.
Nu är väl ni lite väl nostalgiska här, så glada ut.
Ja, ser vi njuter så mycket av hur bra det var på den tiden. Stora leenden vi har på läpparna.
Nu får vi sluta, vi var så jävla lyckliga över det.
Men då var du ju liksom tvungen att boka resor långt igen. Det var ett långsiktigt projekt. Det var ett projekt som du fick liksom planera flera månader, halvår, år. Mm. Sen kom online och förvandlade egentligen resor till rena spotmarknader. Det är ju vad det är.
Mm.
Både för resemäklarna, för resebolagen. Det blir man väldigt varsin när man bokar flyg som blir inställda för att de spotplanerar ju.
Mm.
Du ser, de planerar inte överhuvudtaget. Och vi kan göra samma sak. Vi har ju hamnat i den lyxiga situationen att du skulle ju i stort sett kunna resa vart som helst i världen. En timme efter du kom på tanken, om du nu hinner iväg till flygplatsen bara. Du kanske får ett antal stopp och så vidare, men du kommer kunna ta dig vart som helst i världen utan att planera det allra minsta. Hur kommer det sig då att så många bokar resor så långt i förväg?
Mm.
Jo, därför att de medvetet, eller i väldigt många fall omedvetet, gör det för att ha någonting att hålla fast vid när det är som mörkast under året. Och ha någonting att se fram emot. Folk bokar ju redan och börjar tänka redan. Och det upptäcktes underbara anekdotiska exempel har jag på det. Första gången jag tänkte på det var på en charterresa. Med små barn var jag på mitt livs första charterresa. Hamnade vid en pool bredvid ett par som lät som dialektalt bodde i trakterna där Oskar bor mellan Norrköping och Söderköping, tror jag.
Mm.
Tog bort handdukarna som de hade paxat sin solstol med. La sig, åh vad skönt, äntligen är vi här. Vart ska vi åka nästa år? De har inte mer än att lägga sig på storstolen.
Mm.
Och då börjar jag gräva i det. Hur vanligt är det? Det är väldigt många som börjar prata om det. Jag kom på mig själv med också att tänka. Vart ska vi åka nästa
år? Så där ligger också en del av lycka. För att vara lycklig då är att just ha de här framåt. Boka, resa, se fram emot. Vi behöver ha någonting att liksom hänga upp det på. Som det gör oss lyckliga generellt. Så.
Ja, Det är en ren björntjänst att säga till någon, ta inte ut segern i förskott, ha inte för höga förväntningar och förhoppningar. Du berövar den människan.
Mm. Och den här, ta dem som den kommer. Då säger du, så man blir lyckligare om man inte tar dem som kommer, utan man har gått in i dagen med en rad färdiga förväntningar och idéer eller året eller liksom.
Ja.
Men hur är det med
ekonomin? Vad är det värsta som kan hända? Du har firat i onödan. Ja. Det blev inte så bra som du tänkte dig. Åh, jag borde inte ha njutit av det. Tvärtom, det var väl bra att du njöt av det då. För du fick inte tillfälle att njuta av det när det hände.
Men den moderna ekonomiska utvecklingen ligger ju då alltså i vägen för lycka. Jag menar, man pratar om så här. Du vet, vi backar en generation eller två. Då säger så här, då bestämde jag att jag ville ha motorcykel. Och sen sparade jag i 3 år i en burk hemma. Liksom, så här, att man skulle varit lyckligare då. Den som har ett sparmål och sparar och sparar och sparar är lycklig hela vägen fram. Han köper motorcykeln och sen nästan i 3 månader. Och sen är han som minst lycklig över motorcykeln efter 3 månader efter att den är köpt. Och sen när han har sålt den så tittar han tillbaka på tillfället. Så liksom, i lyckokurvan då låter det som att man är som lyckligast innan man köper den. Precis när man har köpt den och långt efter när man tittar tillbaka på den.
Ja.
Och i dagsläget så är det snarare så här, jag köper den nu, ta 4 vinterdäck nu, betala i vår utan avbetal. Alltså så här,
och då är min fråga, hur ska man undvika månad 4 i sitt liv då?
Sälj den efter 3 månader och börja titta tillbaka på den.
Man vill, det är ju ett fönster där som man inte vill vara i. Det vill säga från månad 4 fram tills man kan börja vara nostalgisk.
Snusförnuftiga människor klagar ju på att ingen som spar till något längre, utan vi köper på avbetalning och så vidare. Men det är inte bara en fråga om vad som är ekonomiskt, alltså pengar ekonomiskt förnuftigt, utan finns också då en rad stöd för att det också berövar oss en rad se fram emot lycka.
Ja, så. Verkligen. Och det hänger ju samman med att inte tänka på lycka som ett tillstånd. Utan du kan tänka på det på en massa olika sätt. Du kan tänka på det som en stund, bokstavligt talat en lyckostund. Och då som privatekonom så tänker man mer om att det handlar om små, små konsumtioner. Små, små utgifter, små, små intäkter. Det är inte det här stora, utan någonting som du kanske skulle använda ord som kul eller glad eller roligt åt. Mm. Som du kan ha korta stunder med väldigt ofta. Mm. Som tillsammans blir mycket mera än de här undantagen som vi tänker på som tillstånd, som ändå varar högst 3 månader. Men med så långa mellanrum och med så mycket ansträngning som kanske inte ens kompenseras av lyckan under tillståndet. Och den andra delen är att tänka på det som att lyckan är lika mycket vägen på vägen till resan till tillståndet som tillståndet i sig. Så du kan fortfarande målsätta det tillståndet, men inte underskatta hur mycket du kan få ut av att ta dig dit. Så inte ha det för nära i tiden. Mm. Så fine, man kan komma fram till skit i motorcykeln för den kommer inte göra dig evigt lycklig. Om ens lycklig i 3 månader. Skiter den, eller kom fram till jag ska nog ha den motorcykeln, men jag ska till att njuta väldigt mycket av tiden fram till att jag faktiskt gränslar den.
Mm.
Mm. Så då finns det en poäng att spara, att jobba för det, eller att bara
och när man köper glassen eller beställer in dryan, då låter man den stå ett par minuter där och stirra lite på den. Därför att den smakar bättre innan du smakar den. Du är så lyckligast när du ser fram emot den. Eller ja, tänker tillbaka på
det funkar. Ja. Dels hela grejen med bokstavligt talat då, du får en större skjuts av kokain innan du tar det.
Mm.
Så det är en sån grej. Men sen finns det också
Man får en större skjuts av kokain innan du ska ta det. Alltså ja. Då är du som lyckligast av det innan du tar det.
Precis, för det är rätt fascinerande.
Det kommer nog invända här mot att man inte blir lycklig av kokain, men vi pratar om ruseffekten i alla fall. Då.
Ja. Ja, men det kan vara värt då.
Notera.
Don't try this on home, kids. Ja, men precis. För du vänjer dig. Vad heter det? Nu tappar jag ordet för det där. Men det krävs mer och mer. Hela beroende-grejen.
Ja, just det. Ja, den ska
att
vi
du blir tolerant. Toleransen stiger mot kokain. Och det gäller allt i livet. Så länge det är samma så krävs det mer av samma för att få samma kick som du hade av grejen förut.
Just det. Det är ju en intressant grej däremot. Ja. Alltså, eller också.
Precis.
Så hur gör man då?
Och det intressanta där, det var det jag ville ha kopplingen till kokain, det är att du blir tolerant mot det faktiska kokainet, men du blir inte tolerant mot förväntningen. Är inte det häftigt?
Mm, det är häftigt.
Du fortsätter vara hög på förväntningen att du ska ta kokain. Du fortsätter vara hög på förväntningen att du ska gränsla en motorcykel eller en partner eller gränsla livet på det stora hela så. Så förväntningarna är hållbarare och det är bättre ekonomi i förväntningarna, för det krävs inte mer och mer och mer där.
Just så här med restaurangbesök.
Och där vill jag komma till, för restauranger är just en sån grej, och det där är forskat inom dietforskning. Människor som äter för mycket av samma anledning. Att du blir tolerant att ta drajan, hamburgaren eller så lär mer och mer och mer. Så då har det gjorts sådana experiment där man faktiskt tvingar människor att sitta och titta på den här drinken eller på den här burgaren. Och sen får de äta hur mycket de vill. Och då äter de mindre efter att ha eyeballat den här, att ha stirrat på det här. Därför att en väsentlig del av njutningen och konsumtionen har de redan gjort i huvudet. Så de behöver inte lika mycket. Det är ganska häftigt ju.
Och hur kan man applicera det då till vardagsekonomin? Då, om vi ska vara lite konkreta.
Ja, men en sån grej är
egentligen var vi inne på det, men jag tänker
lite
har vi exempel.
Mera på saker och ting. Planera det på längre sikt. Och det är ju också en sak som det vunnits Nobelpris på 2017 som är för mig vi pratade om då. Mm. också Richard Taylor med nudging och hur vi på kort sikt är djur allihopa. Vi är hedoniska och njutningslystna, men på lång sikt är Magdalena, Margareta, nu glömde jag bort namnet, Ribbing, ärkebiskopar och allt vad det är, vi är mera dygdefulla. Jag kan tänka att det är klart, sådana experiment finns det ju också gjorda. Om vi nu tillsammans ska lägga in en beställning på vad vi ska ta till trefikat, det är förmiddag nu, så är sannolikheten betydligt större att kanske kan ta ett äpple och ta någon fullkornsmuffins, finns det, det kan jag ta. Medan om vi där och då klockan tre ska välja så blir inte mycket fullkorn i muffins ändå. Så på sikt är det lättare att göra mer rationella, dygdefulla val. Så det är alltid en god idé rent privatekonomiskt. Men kan också vara så att vi beställer den här lyxiga, syndiga muffinsen redan nu till klockan tre. Och så kan vi njuta av det en hel del på vägen fram till dess. Och sen kanske rent av äta lite mindre när det händer, för vi har njutit mycket av det. Så då, bokstavligt talat, har du kakan och har ätit den.
Bra.
Är inte den bra?
Ja.
Där kan vi nog gå i mål, va?
Ja, det får bli slutorden.
Spännande.
Ja, det här är det går igång och tänker på. Det här är verkligen någonting man...
Och med det sagt, inte bara god jul till er som ska på julmiddag ikväll, utan god jul till oss alla som har en massa månader kvar och kan njuta ännu längre och ännu mer av det.
Och dessutom har ett gäng jular ni kan titta tillbaks på. Ta gärna en minut och drömmer tillbaka om de trevligaste jularna. De är säkert ännu trevligare nu när du tänker tillbaka än hur det var när det pågick.
Ho, ho, ho.
För er som är över 20, ta fram fotoalbumet i källaren nu.
Precis.
Sätt er och bläddra. Bli nostalgiska. Det gör en fan lycklig.
Ta fram en paket skumtomt som ni har spart undan och öppna och lukta på en. Så
det är alltid
direkt.
En god idé. Det är alltid en god idé.
Det får fan bli skumtomtar till
julfesten. Den har aldrig förlorat pengar.
Tack för idag. Stort tack professorn för att du kom.
God jul.
God jul.